Podplay.
Det är torsdag morgon och vi sitter här och laddar för de avgörande SM-semifinalerna i SM-slutspelet. Och det är en härlig dag idag, känner jag. Vad känner du?
Ja, det är helt underbart. Jag har sådana förväntningar på den här dagen. Jag ska vara i Ängelholm. Jag räknar med att det är sommar. Jag har nästan shortsen med mig ner. Härligt väder. Riktig slutspelspuls. Även om inte publiken är där så är det ju ändå en skön stämning, atmosfär runt arenan där när man kommer ner till Ängelholm. Det är bilar som står och tutar. Det är flaggor. Det är liksom, karneval är väl kanske att överdriva, men det är feststämning.
Ja, vi har kommit fram till det 71:a avsnittet och vad tänker du på då?
Patrik Selin, Christian Berglund, Jesse Virtanen, William Karlsson. Vad bra han var i HV71. Ja, där har vi en 71:a. Jaroslav Linka och David Rautio, båda i Linköping. Och Borna Rendulic, han som har varit så bra och är bra just i pågående slutspel. Sen såklart, du vet vem jag är, va? Du vet vem 71:an är, Svensson.
Ja. Ja, det är one and only.
Peter Humlan Hammarström. Då säger faktiskt Björn Holmgren här att han har en Malmö-tröja med hans namn och nummer tryck på, som Johan, som du kan få om du vill. Vill du ha en Humlan-tröja eller?
Ja, men det är väl klart jag vill ha en Humlan-tröja. Det är väl helt underbart att kunna ha det i sin samling. Men jag hakar på det med Röglespåret där. Den tidigare RBK-spelaren Peter Lorentzen, norrmannen som spelar i Allsvenskan med klubben. Vi har andra 71-er. Givetvis Carl Berglund i BIK Karlskoga. Jonathan Davidsson. Evig hjälte i Umeå är Alexander Sundström. Vi har Linus Fröberg, Niklas Lihagen såklart. Daniel Olsson Trikulja, Roman Semjonov, Gustav Postler, Fredrik Eriksson, Kristoffer Fisch med sin speciella målgest, givetvis även Jonathan Hedström. Och sist men inte minst den kanske största, eller det är den största 71:an vi har haft i SHL och Elitseriens historia.
Vi välkomnar honom in, nummer 71, Tommy!
Jag var ju i Örebro i söndags och min känsla var ju att nu är bensinen slut. Men det var den inte. Du var ju där i tisdags och fick se Örebro vinna. Ledde med 3-0, blev till slut 3-2 igen, vad som var då en tight match. Men vad var känslan förutom att det var en målfest sett till deras måttmätt?
Ja, jag skämtade lite när Örebro hade gjort 1-0 där och vi hade en riktig bomb från Nick Ebert, så satt vi och diskuterade i pressrummet i pausen. Ja, vad tyckte folk om detta? Jag satt och var lite halvbitter. Ja, men vi har väl sett mål vad vi ska i denna matchen nu, kändes det som. Men det ändrades direkt med Emil Larsson som gjorde 2-0 där. Riktigt måltjusmål. Och sen Örebro körde på bra. Det som du var inne på där, att bensinen kändes som att den var slut för dem. Men den räckte i alla fall till 45 minuter. För sen var ju Växjö... De har ju faktiskt bara ett stolpskott ifrån och någon riktig akrobaträddning från Jonas Enrud från att dra det till sadden. Och då tror jag inte att Örebro hade löst det som det kändes i matchen.
Vi var ju inne på att Abols spelade på tok för mycket där i match 3. Nu satte de in Oliver Eklind som center. Jag vet inte, är det ett fynd, men jäklar vad pigg han såg ut och bra han var.
Ja, men Oliver Eklind, då hörde jag mycket gott om redan när han var i BIK Karlskoga, och jag pratade med lite scouter där som när han gick till Örebro ganska sent in på sommaren, så pratade jag med lite scouter där som bara, fan, det där var ju mitt fynd som jag tänkte värva inför kommande säsong då, att vi hade hoppats på att ingen skulle upptäcka honom så att vi kunde norpa honom, för det var ett lag då som satt lite tjock till på sin centeruppsättning, och Örebro var ju framme där och högg honom i somras, så jag tror att de kan få en rejäl utväxling på honom när han då fått växa in i kostymen här under ett år i SHL.
Ja, han var ju väldigt bra tycker jag i match 4 och fick då en lite större roll. Abols inte fullt lika mycket istid, hade trycket. Kovacs tyckte jag var bättre. Rendulic som... Alltså han fortsätter på något sätt att förbrylla Rendulic. Han kan ju se så enormt loj ut, ointresserad och nästan nonchalant ut mot sina egna lagkamrater. Och så blixtrar han till ibland. Så han är oberäknig, känns det som person och som spelare.
Ja, och en som också blixtrar till, som inte är forward dock, är ju Nick Ebert som visar prov på sin mäktiga bössa där, på tal om Rendoli som också har en jättebössa. Men där plockar ju Ebert fram det när det behövdes som bäst att bomba in två mål där som i powerplay, som är ju ett viktigt vapen här för Örebro, känner jag. Om de kanske har lite tunt med folk, så gäller det kanske att man sätter dit chanserna man får i powerplay.
Men nu är det ju pressen. Någonstans känns det ju som att det är Växjös serie att förlora det här. Om vi pratar om Ebert som var bra här nu senast för Örebro, så tycker jag inte att en sån som Joel Persson har varit Joel Persson bra. Vi har varit inne på det tidigare. Nu är pressen ikväll att Joel Persson måste vara bäste back på plan. Robert Rosén måste vara bäst. Emil Pettersson måste vara bäst. Och Andrew Kalov, spelare som inte har varit på den nivån som de spelade under grundserien. Och jag lägger ju inget ansvar på att Fredrik Karlström eller Holmberg, för de spelar på toppen av sin nivå nu, men det gör inte de som jag nämnde tidigare, så att fokus landar ju på dem om Växjö ska ta sig vidare.
Ja, men framförallt en sån som Kalov har man ju reflekterat över. Han var ju 13:e forward här någon match i semifinalerna, och han har väl inte riktigt vaknat till liv och samlat ju tombolan gå här i tredje perioden. Han gör det ibland, och det blir en del resultat ofta när han gör så, Sam, med sin tombola.
Han har ju skaffat sig en jäkla pondus och lugn i den där tombolan, förstår du? Så att han kan ju liksom, han vet ju att, han har ju sånt förtroendekapital och mandat i laget, i organisationen och allting, så han kan göra förändringar, och de får ju i regel ofta bra effekt. Men han behöver inte räds att ta ut målvakten med 3 minuter kvar för att någon ska säga, hur kan du göra så? Men jag, I'm fucking Sam Hallam. Förstår du? Han vet ju liksom att ja, förstår du vad jag menar?
Ja, men verkligen, och det märktes ju på laget också. Man sitter ju så nära bra i Örebro, och nu satt jag visserligen på andra tak, men man såg grymt bra där uppe. Man fick en helt annan känsla för spelet. Men du, nästan lite ännu bättre platser faktiskt.
Såg du Jumbotronen bra därifrån?
Ja, det gjorde jag. Ja, det har ju också varit en diskussion för sig, det där med Jumbotronen eller Mediakuben. Men man är väl inte jättepopulär i Örebro nu, när man har anmärkt på det för typ 5:e gången denna säsongen, kändes det som. Men där ska man ju faktiskt väga in att även Växjö har ju använt den till sin fördel i den här semifinalserien. Du har ju när Melarts tackling här på Abols i fredags, då visade de ju inte den förrän de faktiskt hade gett honom matchstraffet, så att de nyttjar ju också det där.
Ja, men alla gör ju till sin fördel. Det finns ju faktiskt, inför slutspelet så skickades det ut från SHL 4 punkter som man skulle följa då. Och jag fick det här skickat till mig, exakt vad SHL har skickat ut. Vill du att jag ska läsa?
Ja, det är bara att köra.
Ja, nummer 1 då. Precis som tidigare så kör vi full reprisering av goda prestationer, målsituationer och videobedömningar. Det är väl inga konstigheter? 2. Vid misstänkta utvisningssituationer, / huvudtacklingar etc. där domarna konfererar eller inte bestämt straffpåföljd, så ska reprisering ske en gång. Tydligt och klart när domarna har möjlighet att se mediakuben under sitt samtal. Här har ju klubbar brustit, det är uppenbart. 3. Det handlar om ett fåtal, men viktiga situationer. Detta ska ske oavsett om det är hemmalag eller bortalag som är i fokus. Är man osäker på situationen så kör man en tydlig repris oavsett hemmalag, / bortalag eller grad av förseelse. 4. Respektive klubb säkerställer att ansvariga för mediekuben informeras om detta. I princip är det ganska enkelt. Reprisera situationer som rör bortalaget på samma sätt som ni hanterar ett eget hemmalag. Det vill säga, försök inte påverka bedömningar till er egen fördel.
Ja, det är ju glasklart. Men frågan är då, vad blir följden om man inte gör som man är tillsagd att göra? Nej, det blir intressant här.
Det är ju det som blir ganska tandlöst. Och man pratar ju om liksom som spelare i slutspel, whatever it takes, vi gör vad som helst. Det sitter ju då en i det här medierummet och gör whatever it takes. Alltså, kan man beskylla den personen för att hjälpa sitt hjärtans lag? Är du med vad jag menar?
Nej, verkligen inte, utan det är väl det som kallas att ha en hemmafördel, antar jag, i det här läget.
Ja, men eller så sätter man bara det är en liga som omsätter flera miljarder, du sätter bara en böt, en saftig 100 000 om det inte här efterföljs. Sen finns det ju alltid gråzoner. Jag tyckte inte att det här var en tillräckligt stor situation, jag visste inte att, så det går ju liksom aldrig att få, det är lite som målgården ungefär, det är Det går aldrig att få helt stringent, men det går att göra mycket bättre än vad som
tycker, det tycker jag visserligen att det bör gå att få i den här målgården. Ska vi ta det på en gång? Jag tycker att det är ganska tydligt att är du inne i den blåa färgen och du har en kontakt med målvakten, då är det inget mål, that's it.
Nej, men nu, det är ju också så att spelarna säger, vi vet ju inte vad som gäller, säger de. Nej, men alltså, det är ganska uppenbart. Om man läser regeln så vet du ju att till exempel som Jesper Fredén i Skellefteå, man får inte åka inne i målgården och skymma visuellt. Det står i regelboken. Det borde man ju nästan ha uppklistrat i omklädningsrummet så man vet vad som gäller. Så att, och där blir det också så här lite... Jag tycker det blir lite töntigt när man är så här, ja, vi vet inte vad som gäller, man får inte göra mål i svensk hockey. Ska man då, vi måste skriva om regelboken. Jaha, okej, okay, vänta nu, men det, hur ska vi ha det som hade förut, att man inte ens får röra någonting? Som det var för något år sedan, då var det ju jättesnurrigt. Det var ju ännu värre något år innan när det var Färjestad HV-serien där. Det går aldrig att göra helt rätt, eller rätt, det går aldrig att få det helt friktionsfritt eller diskussionsfritt.
Nej, diskussionsfritt tror jag inte det blir, men har du en tydlig regel som säger all kontakt och skymning med en målvakt inom den blåa färgen är inte mål, då kommer spelarna fatta att vi ska inte vistas i den miljön.
Du hade ett sånt case 30 december 2019 när Linus Ölund i Brynäs vidrörde, han kanske blåste lite på Oskar Alsenfelt i Malmös mål uppe i Gävle, kom då det?
Mm, absolut.
Det var ju skittöntigt. Därför tog man ju bort den här kontakten i målgården. För det var ju en kontakt, men den störde inte Oskar Alsenfelt. Alltså Oskar Alsenfelt blev inte ens störd. Då är du inne på att ska vi tillbaka dit igen, då tar vi 10 steg tillbaka.
Ja, men varför tar du steg tillbaka för den saken? Ska töntighet avgöra? Om du lär dig att all kontakt med en målvakt inom den blåa färgen är inte tillåten.
Jo, precis. Men då är det ju, nuddar du pyttelite med en millimeter med spetsen.
Ja, men då är det kontakt. Det är som att pucken är över med en liten ynka millimeter.
Bakåtsträvare.
Ja, det kan du kalla mig hur mycket du vill. Men jag tycker... jag står för att jag är en bakåtsträvare i det här fallet. Jag tror att det hade varit mycket enklare. Du hade den med Figren där, Färjestad HV. Då var det ju för att kontakten skedde utanför målgården, vill jag minnas. Och då hade vi inte den regeln. Men jag strunt samma. Jag tycker att om då lär spelarna sig att vi ska inte vara i den ytan och vi minskar risken för att det blir skador på målvakter också.
Absolut. Jo, jag hör vad du säger, just det med målvaktsskador. Det är ju grundbulten till att vi är där vi är. Och det är ju positivt. Men om vi bara avslutar den här serien mellan Örebro och... eller Växjö nu och Örebro. Vilka vinner?
Nej, men jag tror ändå att Växjö... att de drar det längsta strået. Jag tycker ändå de var på G. De hittade en helt annan känsla och attityd där i tredje perioden. Jag tror att hade Örebro defilerat hem det till 3-0, då hade det varit en helt annan sak. Men jag tycker Växjö hittade en känsla där i tredje perioden, att man var på G och att man visste hur man skulle göra. Så jag tror att de kommer komma ut ganska hårt här på hemmaplan under torsdagskvällen och lösa uppgiften.
Det hade blivit bättre podd om jag på sann Leffe-Borkmaner sa emot dig bara för att säga emot. Men det blir lite oseriöst. Jag tror också att Växjö tar sig vidare därifrån.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan. Och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan. Där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Men om vi flyttar fokus till Skellefteå mot Rögle, eller det är Rögle mot Skellefteå i form av hemmaplan där. Vad är känslan? Jag ska ner dit och göra den matchen, vilket ska bli fruktansvärt kul eftersom det har varit 4 väldigt bra matcher dessförinnan.
Nu såg jag ju inte match 4, men alla rapporter säger ju att Rögle var klart bättre i matchen och att Skellefteå ska vara glada att de har Gustav Lindvall. Samtidigt så minns vi från matcherna i Ängelholm att det var ganska jämna matcher som Rögle vann de 2 första där. Så att jag förväntar mig att det kan nog bli ganska jämnt och tajt, och varför inte en sadden tillställning igen?
Jag tycker det, Skellefteå har varit bättre i en av de här matcherna. Det var ju match 3. Sen tycker jag i match 1, 2 och match 4 har Rögle varit bättre. Men det är det som är med Skellefteå. då går det inte att räkna ut. Och jag har fått, ja, favorit ska jag inte säga, men det, i slutspelet växer ju fram profiler. Vet du en profil som jag tycker har vuxit fram i Skellefteå?
Nej, vad tänker du på då?
Nej, men tränaren där, Stefan Hedlund.
Ja, men han är ju en sköning ju. Alltså han, ja, var ju en sköning redan när han var i Luleås J20. Då sprang han runt där i korridorerna och gapade och skrek och var lite skön sådär.
Ja, men jag tycker han ställer upp. När micken kommer under hakan så ger han ett svar. Han förmedlar någonting. Det är inte bara klyschor. Det är inte bara jobba klart situationer. Utan han gör någonting.
Ja, jag var ju inne och touchade lite på Gustav Lindvall. Vad han har haft för betydelse här. Jag förstod ju det som att han hade jättestor betydelse i match 4 när Skellefteå löste det. Han har ju steppat upp på sin riktiga nivå. Han var ju SHLs bästa målvakt förra säsongen.
Ja, och han har ju gjort det på något sätt. Ingen har tvivlat på, men var ändå lite så här att de alternerade i början. Han och Söderblom varannan match. Kände att, oj, Söderblom kändes nästan lite vassare där någon match när han stod. Och så slänger man in Lindvall igen. Sen blev ju Söderblom sjuk. Och efter det tycker jag han Lindvall har steppat upp. Och i match 4 var det är den bästa målvaktsprestationen tycker jag sett över hela slutspelet.
Jag såg en intervju med Gustav Lindvall efter match 2 i Ängelholm, tror jag det var. Alltså hur jäkla grinig han var, tänkte jag, att slaget är inte förlorat. När jag såg hans ögon och vad han stod och sa där, alltså... Det brinner ordentligt i honom och jag tror han kommer göra precis allt han, eller tror, det är klart han kommer göra allt han kan för att Skellefteå ska ta sig vidare, men där finns någonting som brinner riktigt ordentligt i honom, det ser man på honom.
Frågan är om han ställs mot Daniel Saar och Dennis Everberg, det är ju det mest, eller liksom det är det viktigaste för Rögle. Får man tillbaka de spelarna så tror jag man kommer vinna. Inte enkelt, men man kommer vinna. Det är en matchbild. Hade de spelat, med all respekt för att Skellefteå vann match 4, men hade de Saar Everberg spelat i match 4 så hade de gjort ett, kanske till och med 2 mål. Så bra är de, det får man vara ärlig och säga. Det är som att plocka bort Möller och Lindström från Skellefteå.
Nu säger ju givetvis inte tränarna någonting. Abbott har ju varit ganska tydlig hela säsongen kring skador, att han säger ju knappt om de är sjuka eller skadade. Men de rapporterna jag har fått säger att det finns en stor chans att i alla fall Daniel Saar är tillbaka till match 5. Sen så finns det vissa rapporter också som säger att Ted Brithén var lite tveksam när han vaknade efter match 4 i Skellefteå, att det skulle vara någonting med honom. Men det kan vi ju bara spekulera eftersom de inte säger ett ljud.
19, när de brukar komma där vid 18.30, 18.45, då får man line-upen. Då vet man förutsättningarna. Men att få spela nu, det är ju synd att det inte är 7 matcher i den här serien. Det hade ju varit helt underbart såklart. Men vi får ändå 2 avgörande match 5. Och det, med tanke på hur kvartsfinalerna såg ut, så är vi väldigt tacksamma för det.
I förra veckan så blev det klart att Carl Fabricius inte skulle fortsätta i Luleå, och den här veckan så kom ju beskedet att Henrik Eriksson inte kommer fortsätta Djurgården. Vad var det, 9 raka säsonger, och det var ju i alla fall 4-5 av dem som han inte var borta en enda match. Han har varit lagkapten för klubben och många ser honom som det stora bultande Djurgårdshjärtat.
Men det är väl den enda som man kan titulera som järnkamin. Och han och Tom Nilsson då kanske, som, om man nu vill leva kvar med det.
Ja, men det, så är det ju. Alltså, och det var ju lite reaktioner på det där. Men samtidigt, ja, det är ett tufft beslut att ta. Men någon gång kanske man behöver ta det där beslutet. Vad tycker du om det?
Alltså klubbhjärta, det är ju så väldigt viktigt när spelare lämnar klubbar. Alltså så, när de på eget våg så säger man det finns ingen klubbhjärta. Så har man 2 av de största klubbhjärtarna i Luleå och i Djurgården. Och jag kan fortfarande inte förstå varför man inte förlänger med Fabricius. Det är, ju mer jag tänker på det, desto mer mindre förstår jag. Henrik Eriksson kan jag förstå på ett sätt att okej, han är verkligen 12:e, 13:e, 14:e forward. Men han står ju för så mycket. Sen gillade jag inte pressmeddelandet som kom ut. Jag tycker de skickar honom lite under bussen där, Henrik Eriksson, för allt han har gjort för klubben. Det är liksom...
Vad tänker du på?
Ja, men att Jocke Eriksson då skriver att Henrik har valt att tacka nej till vårt erbjudande och vill istället ta sig en annan utmaning i sin karriär. Våra vägar skiljs åt här och nu. Dörren står alltid öppen på min sida. Men då är det som att han har valt att tacka nej. Det är ju ändå Djurgården. Hade de gett honom ett bud som varit skäligt så tillvida att Henrik Eriksson hade accepterat det, då hade ju han spelat. Det är ju att de gav honom ett jävla skambud. Det är därför han inte spelar i Djurgården.
Undrar om det var därför som Marcus Högström skrev på Djurgårdens Instagram, där skrev han sanning med modifikation, och
det är klart det var det.
Det var ju många det
är
där.
Alltså, det är klart det var ja. Det.
Samtidigt så när Högström uttalar sig så i de officiella kanalerna, det är någonting som skaver i mig. Jag fattar att han talar med sina känslor, det är hans polare och han vet men, ju vad
skaver, det Henrik vad är det som skaver?
Nej, men att han gör det i officiella kanaler, alltså det måste man väl ändå kunna sköta internt, tycker jag. Det var, jag såg att det var många fans som reagerade också på att han sa det i det offentliga rummet. Nu kände jag mig som Bert när jag sa offentliga rummet för övrigt.
Avsnittnamnet är spikat, offentliga rummet.
Nej, men
det är väl så de sköter kommunikationen. Det var ju så Jocke skötte sin kommunikation tidigare under säsongen.
Ja, visserligen, där har du en jäkla poäng. Där har du faktiskt en jäkla poäng. Men jag tycker inte det ser speciellt snyggt ut. Jag menar, Marcus Högström är ändå avlönad av Djurgården och tjänar väl rätt bra därifrån. Då tycker väl ändå jag att han behöver inte ta det i de offentliga kanalerna. Jag har ingenting emot att Dick Axelsson och Linus Hultström och de här som inte är avlönade av Djurgården, att de yttrar sig om det. Men jag tycker ändå Marcus Högström, där borde han ändå sätta klubben i det främsta rummet, även om han är jättebra polare med Henrik Eriksson. Även om jag förstår hans känslor.
Men vad tycker du? Var det rätt eller fel att kapa Henke, som han, alla kallar han bara för Henke. Det är ingen som, när man kommenterar så kan man inte sitta och säga Henke. Det låter som man känner folk. Men Henrik Eriksson heter han i alla fall. Var det rätt?
Säger man inte Hank om honom?
Hank. Ja, och det hade ju känts väldigt oseriöst om jag hade suttit och kommenterat Djurgården mot Frölunda eller Luleå eller någon sån här bra situation där han driver mot mål Hank. Det hade ju varit... Nej. Och jag kör ju å andra sidan inte Fabbe heller i Luleå när det begav sig.
Nej, men exakt. Nej, men jag tycker väl att det är... Allting handlar ju om pris. Jag tror ju att Henrik Eriksson hade ju säkert kunnat spela för en mindre lön och så vidare. Han är ju knappast lagets dyraste spelare, så att det är väl klart att man skulle haft plats för en sån kille.
Men det jag inte fattar i de här fallen, liksom, att så här, de hade ju kunnat sätta Carl Fabricius och Henrik Eriksson att ni får halva lönen från sporten och halva från marknadssidan. För jag menar, Carl Fabricius åker ut på valfritt företag runt i Norrbotten, Luleå där och tar med Carl Fabricius. Det är klart att han säljer. Det är klart att han kommer kunna jobba in sponsorer. Det är väl samma sak med Hank i runt om Djurgården med deras sponsorer. Han hade ju kunnat liksom, han kunde ha varit en spelande jobba på marknad / spelare. Nej, men alltså, varför kan man inte jobba så? Kan man inte, det borde kunna...
Spelande marknads... spelande säljare.
Ja, varför inte?
Ja, det är en ny titel. Men egentligen, varför inte? Johan Davidsson har väl haft lite sån roll som assisterande sportchef i HV. Där har han ju gjort väldigt mycket på marknadssidan, just eftersom han är en ikon i klubben och så vidare. Att han har varit ute och pratat på Husqvarna och så vidare. Där har man ju nyttjat hans namn på ett jättebra sätt.
Nej, det vi kan konstatera om vi avslutar är att klubbhjärta, det finns inte längre. Varken från klubbens sida... Eller från många spelares sida. Men klubbar ska fan inte komma och gnälla att det inte finns klubbhjärta när man kapar två sådana spelare som fortsatt skulle kunna göra nytta i respektive förening.
Djurgården, de vill ju ändå bygga mycket på Stockholmskillar. De har ju den identiteten på sitt lag att de talar väldigt öppet om att vi vill ha spelare som varit hos oss tidigare. Och det finns ju en spelare som de i alla fall har börjat förhöra sig lite kring. Och de har säkert gjort det under längre tid. Vad jag hör i alla fall så har man... gjort någon form av hört sig för kring Lukas Vedemo, och det är ju en intressant center om de lyckas få hem honom då.
Det hade ju varit intressant. Det är ju, man vet ju inte hur det blir med Jakob Josefsson. Du har Sebastian Strandberg. Skulle du få den ryggraden så har du ju bra centersida om du då väljer att plocka in Vedemo som center i där. Så det skulle kunna vara en spelare som kan växa och ta ytterligare kliv i en roll typ som Strandberg har gjort, fått växa och smyga in.
Just på tal om Strandberg där, blev lite oroligt i Djurgårdsleden här under veckan, för att hans lägenhet låg ju ute till försäljning, men han ska väl bara flytta inom Stockholm som jag förstår det, så att det är ju ingen anledning till oro för att han ska flytta utomlands eller något sånt, som jag förstod det i alla fall. Det var vad han sa till mig, Sebastian Strandberg, att det fanns ingen anledning till oro där.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vi går ju fortfarande och stampar och väntar på den hockeyallsvenska finalen. Nu är det klart, eller det är preliminärt klart, vi vet ju inte riktigt, att den ska återupptas den 6 maj. Där Björklöven har två raka hemmamatcher. Och det är ju helt olika förutsättningar. Vem Björklöven har börjat träna, Timrå i karantän, vilka kommer att vara mest förberedda. Det är så rörigt det här så jag... Ja, det är tufft för både Kente som vi var inne på och Nubben Norberg att bygga lag för kommande säsong.
Ja, och det är inte bara de som blir påverkade av detta. Det finns ju en sån som Alexander Dale som jag var tidigare inne på att han ska ju flytta till AIK om det är så att Björklöven inte går upp. Där står ju AIK kanske lite grann och trampar och väntar. Kommer Dalot, kommer han inte? Och Dalot kommer ju förmodligen få en ganska stor roll i sitt lag, eller i AIK nästa säsong om han då kommer dit. Annars måste de ju titta på någonting annat. Men precis som du säger, det blir ju tufft för både Nubben och Kent att få ihop sina lagbyggen. Men Kent Norberg har jag i alla fall hört att han är på G. Han har ju signat en spelare nu för... nästa säsong, oavsett division, det är Västerviks Viktor Liljegren som jag hör ska vara klar för Timrå till nästa säsong. Och det gäller oavsett division då.
Det är ju en bra värvning oavsett division också. Är det Hockeyallsvenskan är det ju en väldigt bra värvning. Och är det SHL så är det ändå spelare som kan jobba på och gnugga i fjärde och säkert pressa på upp för en tredje också.
Ja, alltså han är ju en ganska intensiv spelare, han har det i sig. När jag hörde att han eventuellt hade ett SHL-kontrakt så började jag tänka lite, skulle det kunna vara Örebro som ska ha en ersättare till typ Bagenda eller Glenn Gustafsson? Men jag har fått klart för mig att det är Timrå som gäller för honom nästa säsong oavsett division.
Ja, oavsett division. Vi vet ju att Mora kommer spela i Hockeyallsvenskan. Vi pratade om dem i förra podden. Och så går de in och slänger in Axel Bergqvist, backen från Karlskoga. Det är ju en grym värvning alltså. Det finns ju så mycket mer tror jag i Bergqvist. Jag tyckte han, när han fick mer istid, var han bättre på slutet än vad han var under grundserien. Men alltså att Mora landar in honom, det är ju bara hatten av.
Ja, alltså Mora, de fortsätter hitta den typen av unga spelare. Det är ju Kalle Biketinas till exempel, och de har lyckats få spelare att stanna, till exempel som Ljunggren och Johan Persson och lite sådana spelare, så att de får ett grymt intressant lag till nästa säsong.
Ja, när vi ändå är inne på Mora så kan vi prata lite om Värnblom, men vi tar Leon Värnbloms fråga. Vad tror ni om Jakob Delaros till Leksand inför kommande säsong? De har ju hål att fylla nu när Selarik och Rivik har dragit.
Ja, och dessutom har ju en sån som Otto Pajanen lämnat klubben, så det finns ju centerluckor att fylla upp.
Paus. Otto Pajanen, var han en flopp eller var han som förväntat? För när han lämnade så stod det att importfloppen eller något liknande. Det var Thomas Johansson väldigt tydlig med att det var ingen flopp. Vi fick exakt vad vi förväntade oss och vad vi ungefär hoppades på. Var han en flopp eller var han som förväntat?
Rent poängmässigt så var han nog lite sämre än förväntat, tror jag. Jag tror ändå de hade förväntat sig en 25-30 poäng. Man landar väl på 22, vill jag minnas. Men samtidigt, man kan ju ganska krasst konstatera att hade han inte varit en flopp och de hade fått det de hade velat av honom, så hade han ju faktiskt varit kvar i Leksand, tror jag i alla fall.
Så Svensson slår fast. Pajan är en flopp alltså, tack för det. Nej, jag skämt åsido. Men det finns ju ändå en lönepost där. Rivik, Selarik och så Pajan som var inne på. Fortsätt ditt resonemang där.
Ja, men exakt. Och visst, Jakob Delaros, skulle han komma hem nu så blir han ju en dyr spelare. Och han ersätter ju inte Mark Rivik sett till att vara den offensiva spelaren som Rivik ändå har varit och drivit hela laget. Och varit, men... Alltså han skulle stå för så enormt mycket hjärta och han skulle nog ändå ha en 35 pinnar i sig i en första, andra kedja någonting. Jag tror att Leksand hade fått bygga sitt lag på ett annorlunda sätt om man hade tagit in Delaros, så hade man fått ta in en center till som kanske hade varit lite grann av en toppcenter, så kanske man hade fått bygga på både Delaros och en toppcenter istället för att allting skulle kretsa kring Hrivík. Så att, men jag har inga belägg alls för att han ska komma hem, men det finns ju ett intresse från Leksand, och den dagen Delaros kommer hem, då är det till Leksand han kommer gå, det är jag rätt säker på.
Men alla klubbar, klubbledare säger vi kommer behöva skala i lönbudgeten, vi kommer gå ner si och så många procent. Leksand hör man ingenting, kommer de gå ner i procent när de ändå lönemässigt, eller kommer de kunna ligga kvar när de ändå är på en nivå i toppen i Sverige och kan någonstans bygga för att vara i toppen nu?
Ja, alltså de var ju ett av lagen som spände bågarna mest rejält den här säsongen rent ekonomiskt, och det är precis som du säger, man har inte hört någonting kring att de skulle gå ner i budget, så att jag tror och förväntar mig att man kommer att satsa på, kanske inte kommer att öka något radikalt, men jag menar Schumma har ändå varit rätt öppen med att man ska ha en bred trupp för man ska in i CHL och så vidare, så att man kommer nu lägga en hel del pengar. Man kommer definitivt vara i toppen av lönebudgeten, och det är ju bara att gratulera Leksand om man klarar av att göra det i det här läget. Och det kommer tuffare andra år när man kanske inte har... Man får leva lite grann av följderna efter pandemin. Man fick väl kanske inte riktigt det, men man sålde sina säsongskort förra säsongen. Nu ska du börja om på ny kula på säsongskorten. Kanske en del tvekar. Eller ja, Leksand tvekar väl aldrig. De ställer väl alltid upp för sitt lag.
Man säger 56-58 miljoner är väl, har tidigare varit topparna i SHL om jag har förstått det rätt. Blir Leksand det första laget som spränger den magiska 60-miljonersvallen?
Det gjorde väl Malmö 2012 när de hade Linus Klasen. Då hade de ju 60 millar. De rände på ett bräde ju.
Skämtar du? Var det 60?
Nej, det var ju... De fick ju gå ut efter ett år. Då hade ju Hugo Stenbeck lovat 3 gånger 20 miljoner.
Och de var
men
brända
efter år ett så var ju 60 millar brända. Så att,
jag skulle vilja se vilka fickor de pengarna gick i. Och gå tillbaka och syna de boksluten var alla de pengarna tog vägen. Det skulle vara väldigt, väldigt intressant.
Det är väl ingen hemlighet att Linus Klasen gjorde sig en ganska bra hacka av att spela i Malmö.
Nej, annars hade han inte spelat i hockeyallsvenskan. Men några som ska spela i hockeyallsvenskan... hur mycket och konstigt den låter, det är ju HV71, och där fick vi från Oskar Kåberg tankar kring Tommy Samuelsson då. Det var vi inne på redan i mars att han skulle gå till HV71, och nu är det väl inte officiellt, men våra kollegor på Bladet avslöjade ju att det var klart i alla fall.
Mm, det är en bra rekrytering. Jag tror det är bra för HV att man hittar en tränare i ett hyfsat tidigt skede. Vad har det gått en och en halv vecka nu sedan man åkte ur SHL? Det tror jag är en jättenyckel, att man får en bra tränare på plats tidigt så man vet vad man ska säga till spelare och så vidare.
Sammen är Tommy då Samuelsson som jag hade i... 2 år i Färjestad, haft han i landslaget några år dessförinnan. Tom kommer bli perfekt för HV71. Han är en ledare, en människa som är nyfiken, hela tiden vill utvecklas, gillar. Jag tycker också att han har utvecklats och jobbar mer med yngre spelare. Så att det är ett klockrent, och det är ändå ett tungt namn på något sätt. Okej, vem ska träna? Det är liksom, ja den, men vad gjorde han? Var han i hockeyettan i fjol? Eller, nej, det är Tommy Samuelsson. Ja, det ger en tyngd och en trovärdighet att liksom sluta upp bakom då för hela Jönköping och HV71.
Är det inte dags för Phil Horske nu att ta uppdraget bredvid Tommy? De har jobbat ihop i Österrike och han söker ett jobb nu på högre nivå än i Division 1 där han har gjort ett bra jobb i Vimmerby. Det är väl ändå läge nu för Phil att jobba med Tommy igen?
Ja, det känns ju som att han borde vara en av kandidaterna definitivt. Och det riktades ju även när Tommy skulle till Skellefteå, så vet jag att Horskes namn nämndes i sammanhanget, så att han skulle kunna hänga med Tommy till HV71 nu, det är inte omöjligt. Ja, det känns som mycket frågor ofta riktas till dig, Svensson. Du är ju omåttligt populär ute i stugorna. Men en som ofta ställer frågor till dig, det är vår gode vän Henrik Andersson. Det är en trogen lyssnare. Han vill ha lite sillrykten kring Färjestad.
Ja, jag önskar att jag hade något jättekonkret att ge honom, men jag har hört lite surr om att Färjestad inte har gett upp chansen att få hem Joakim Nygård i alla fall. Där vet jag att han har ett bra bud på bordet från Davos i Schweiz, och han siktar väl kanske på att ta ett eller två år där i Schweiz. Det som vi kan slå fast är att Joakim Nygård kommer ju att återvända till Färjestad. Sedan är ju bara frågan när detta ska ske. Säga att Färjestad skulle säga, nu har vi bestämt oss, du ska hem nu. Och så slänger de upp ett 5-årskontrakt på bordet och så kanske det är lite billigare de första åren här. Och så stegras det mot slutet av kontraktet. Då tror jag ändå att Nygård ändå skulle överväga det riktigt ordentligt.
Ja, det fick vi också en fråga om. Det har vi fått tidigare, det här med kontrakt. Om man då spelare kommer hem, att en del kontrakt är baktunga. Det vill säga att man får en summa år ett, år två och så kanske man får mer år tre och år fyra. Jag är i grunden väldigt allergisk mot de där avtalen, baktunga avtalen. För när jag satt i spelarfacket SIKO så blir du ju du försäkras ju på den summan du tjänar. Tjänar du en mindre summa år ett och drar på dig en skada, till exempel en knäskada, men en olycklig smäll. Då får du klausul till år två på den summan du har tjänat år ett. Så att, vilket gör att är du schysst mot klubben till exempel, så blir du, kan du bita dig rejält i rumpan. Och folk tycker att man är så pengakåta och giriga. Nej, men det handlar någonstans om vad man försäkrar ett helt kontraktsvärde. Och då tjänar man mycket mindre år ett, så kan man ju faktiskt spela med ganska stor risk utifall att man blir skadad för år två, år tre och år fyra.
Samtidigt så råkar du då bli skadad år fem, så får du väl en helt annan försäkring då ju.
Ja, då kanske du inte har något kontrakt. Men liksom, så är det ju. Men absolut, men just den här baktunga kontrakten är, vet jag att vi avrådde spelare från och signa tidigare. Och det tror jag säkert många agenter fortsatt gör.
Ja, samtidigt så kanske det är de lösningarna man får jobba med i det här läget som världen befinner sig. Sen så tror inte jag att det är ju inte så att Nygård skulle tjäna 20 000 de här första två åren. Utan det blir en viss skillnad.
Nej, och jag ska inte sätta mig att vara dum i det här fallet. Det är klart att det är speciella tider och alla kommer få göra uppoffringar. Och då kommer ju de här baktunga kontrakten kommer ju kanske bli mer tydliga nu med tanke på att oroliga tider också. Det blir ett nytt tv-avtal som kickar in om 2-3 år. Så att det är klart att klubbar kommer nog säkerligen att försöka jobba på det sättet.
Jag tar en fråga också från Jesper Nilsson som säger så här. Erik Källgren är ju namngiven målvakt till Björklöven. Han är enligt din kompanjon klar för Frölunda nästa säsong. Vad händer om Växjö åker ur från SM-slutspelet och han plötsligt tillhör Frölunda? Måste Björklöven hyra in honom från Frölunda då? Och det är väl så att man fram till 15 maj är det någon form av brytdatum, va?
Ja, jag tror det. Egentligen så gäller ju kontrakten fram till sista april och så kickar det nya in den 1 maj. Men nu måste man väl göra någon form av habrovink, och jag kan tänka mig att Frölunda skulle väl inte sätta sig på tvären utifall att han skulle åka till Björklöven och få spela några matcher där, vilket jag ser som ganska osannolikt att han kommer att göra visserligen.
Jag tror aldrig Lechtaler skulle neka sitt gamla Björklöven.
Nej, just det. Det är Lechtaler där också. Såklart. Nej, det skulle han såklart inte göra.
Han skulle med glädje sätta Källgren i Björklöven om de sitter i den situationen.
Tänk om han hade signat över Joel Lundqvist, Johan Sundström. Då hade nubben gått i taket. Nej, men nu spårar det ut här. Vi tar en sista fråga från Liam Johansson och Kalle Freid. De frågar om det är några spelare på gång till Örebro. För det har ju ryktats ganska lite till Örebro. Jag tänker man är ändå en match ifrån att vara i final. Och man tappar spelare mer än vad det ryktas komma in. Vad har de på bordet? Vad har de på gång?
Nej, det som är, först och främst så måste de ju få tag på en riktigt bra back, och det har ju du och jag varit inne på tidigare här, att är det nu det ska ske med Carl Gunnarsson, så är det ju nu när han är 34 år så att säga.
Ja, och kommer hem till ett Örebro som ändå är på uppgång eller på någonstans att räkna med. Det är klart att det är nu eller aldrig.
Ja, men exakt. Det är definitivt att ska han hem så är det nu, och jag inbillar mig att det finns en ganska god chans att han skulle kunna komma hem nu till ett välfungerande bygge. Ja, sen finns det också en tidigare Örebro-spelare som har ett utgående avtal med Detroit, Mattias Bromé. Där finns det ju en ganska stor jakt ute i SHL på hans namnteckning, och det är ganska stora pengar jag hör som ligger uppe på bordet på honom. Det har nu gått över 250 månaden på honom i alla fall. Han tjänar under 200 senast han var i Örebro, så att Han kommer få en bra lön när han kommer tillbaka till Sverige, om han nu kommer tillbaka till Sverige, men det tror jag att han gör faktiskt.
Ja, och de spelarna ska tjäna bra. De bästa ska tjäna bra. Och återigen med beaktning av den rådande pandemin och allting det där. Men de bästa spelarna ska tjäna bra, och det man får dra ner på, det är ju faktiskt de i tredje och fjärde kedjan. Ja, det bara ramlar in frågor och det är så härligt. Nu är det här sista. Ja, nu är det sista. Och det är William som undrar om du har några spelare på gång till AIK, och framförallt, vad händer med Claes Endre? Blir han kvar?
Claes Endre, för det första, han har ju inget avtal med AIK till nästa säsong. Vad jag förstår det så ser väl AIK det lite som ett 50-50-läge. Om inte han signar så vet jag att man i alla fall tittar på Lars Wolden som var i Malmö under senaste säsongen. Man ser honom som en möjlig målvakt. Endre hör jag att det finns vissa lag som på högre nivå som har i alla fall undersökt hans namn. Båda lagen som är i den allsvenska finalen har tittat på Endre bland annat. Jag vet att Växjö också i alla fall har haft namnet uppe på bordet, och det vore ju konstigt annars om man inte hade det när man tappar Källgren och måste ha in en ny keeper bredvid Viktor Fast, att om man inte skulle titta på en som ändå har varit en av allsvenskans bästa målvakter. Så Växjö har haft honom på bordet, så det är de tre lagen där som, eller det blir ju bara ett av de allsvenska lagen då, men det laget som går upp av Timrå, Björklöven och då Växjö tror jag ligger bra till för Endre.
Han kan konstatera att Claes Endre inte sitter i sjön efter den här otroligt fina säsongen han gjorde.
Nej, det gör han definitivt inte. Men du, nu var det sista frågan, så nu tycker jag att vi tackar för oss, och så ser vi fram emot riktigt härliga matcher från Ängelholm och från Växjö under kvällen.
Underbart. Vi hörs. Ta hand om er. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.